Jag tror med Adam så det jag kommer fram till att han är typ som en yngre version av mig. Att det var, han var nog liksom 20-25-åriga. Peter Hammarbäck var nog ganska lik Adam Eri. Minus han bor i en sån här drömlägenhet på 320 kvadratmeter.
Den har du.
Den har inte jag då. Men, och sen så tror jag att han kanske är lite liksom snällare.
Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg.
Du kan lägga till hårlögd och trött småbarnfarsa också.
Du tycker att det borde vara med i introt.
Ja,
och, men jag tycker att sminket funkar rätt bra.
Vilket mick.
Ja, då sitter vi här igen.
Ja!
Då har vi en gäst.
Ja! Och inte vilken som helst.
Nej,
en Peter.
Är det någonsin, ja, precis. Jag tänkte säga, är det någonsin vem som helst? Men nu men, är det lite speciellt när vi är tre Petrar.
Ja, i ett och samma rum. Men innan vi börjar så skulle vi gärna vilja att ni följer oss på sociala medier. Vi finns på Instagram, Facebook. Alla avsnitt läggs upp på
Spotify, YouTube och där poddar finns, inklusive Belgien.
Precis, så är det. Då kör vi igång.
Ja. Veckans gäst är journalist och skribent och gjorde 2023 storstilad debut som författare. Varmt välkommen till Ljudboksklubben, säger vi till Peter Hammarbäck.
Tusen tack.
Under intervjun känns som Peter.
Peter, den tredje gringon kan jag göra. Ja, men superfint att vara här alltså. Ja, det känns som en ära.
Äntligen få till det.
Mm.
Ja. Vi har försökt några gånger. Det var på gång nu, i samband.
Bokmässan var det snack först. Sen har det liksom
skitsamma.
Hösten har varit som den varit. Ja. Men nu är vi här. Mm.
Jag har ju knackat på flera gånger. Det är ju ni som har bokat idag. De ska vara supertransparenta här.
Det här klipper vi bort.
Vi behöver inte bråka om det. Nu sitter vi här och har massariner framför oss. Och alla är nöjda och glada. Peter Hammarbäck. Vem är det? Förutom vi hörde lite grann journalist, skribent och författare på det.
Mm. Även jag skulle vilja citera Birgitta Backlund här. Ja. Vem fan är du?
Exakt. Ja, men när du Peter C. snackade om hålögd småbarnsfarsa så trodde jag att du pratade om mig. Jag tänkte att den beskrivningen kan jag också skriva under.
Okej, ja.
Även om barnen börjar bli större
så är lika hålögd. Det är bara jag som sitter här och
ja, rosenkindad och liksom. Ja. Nej men det och det, jag menar, yrkesmässigt så är det en bra beskrivning av vem jag är. Att jag har min bakgrund som journalist och det jag utbildade mig till och jobbade som ganska länge, 10-12 år någonting på dagstidningar. Jag var på Svenska Dagbladet först och sen på magasin. Magasinkarriären pikade väl på tidningen Vi och Vi läser, där jag jobbade i 3-4 år totalt. Och han vikarierade som chefredaktör på Vi läser. Vilket också var det sista jag gjorde, för det jobbet var fruktansvärt kul. Men det var bara ett pappavick för Jonas och han hade inga planer på att lämna den posten.
Han hade inga problem, eller hade inga planer på fel barn.
Inte det heller. det borde ha liksom inceptionat.
Ja, det är
ja, men sen när han kom tillbaka så såg jag mig om i liksom journalistlandskapet och tänkte så här, vad vill man göra nu då? Så tänkte jag, det finns inget som är så kul. Men då hamnade jag på en PR-byrå som jobbade mycket med bokbranschen och hjälpte böcker ut i världen. Kult PR heter den. Drivs av den eminenta Karin Wallén som också har debuterat här under hösten med sin egen bok. Och där fick jag jobba mycket med bokförlag och fick vara med väldigt tidigt. Det var kul att få komma in så tidigt i processerna liksom, redan. Ofta när ett manus var antaget och man visste att den här kommer komma om ett halvår så, började vi försöka smida lite marknadsförings- och PR-planer. Jag tyckte det var spännande. Och det var också kul och lärorikt att få läsa manus så pass tidigt. Det fick man aldrig göra som journalist.
Mm.
Då höll de på manusen tills de var liksom färdiga i princip. Och nu fick man istället se ibland ganska så oslipade diamanter. Vilket på ett sätt också gjorde att jag fick en känsla av att så här, men det här kan jag också göra.
Hit kommer jag.
Sen kommer jag hjälp. Sen kommer andra duktiga människor som hjälper oss. Som förläggarna och redaktörerna. Så... ja, men så småningom så började jag fnula på min egen bok då, Sopojken, vilket var, och det är en story jag har dragit ibland i intervjuer, men det var ju väldigt mycket en pandemigrej som ledde fram, eller en pandemi, men det var tack vare pandemin får man väl säga, Vi har inte den att tacka för så mycket, men för en del manus tror jag ändå har kommit till med pandemin som fond liksom, på ett tydligt sätt. Min var en av dem.
Men då har du ju som sagt, du har skrivandet via journalistiken, du har insikten i bokbranschen och troligtvis en del kontakter som har hjälpt, som man ändå, alltså, så att när du väl kom med ditt romanus som var den, då hade du ändå en del på fötterna.
Ja, jag är typ en nepo baby, fast inte biologiskt. heter inte Skarsgård, men liksom adopterad Skarsgård. Ja.
Men om man läser på lite grann om dig så finns det lite kopplingar till afrikanska nationalparker och så vidare. Hur mycket av soppojkens Adam Vere finns egentligen i Hammarbäck?
Jag tycker den frågan är väldigt, väldigt svår att svara på. Men det var, man blir så, och det vet ju du i alla fall, Peter W. som skriver egna böcker, att man blir, efter ett tag så blir man nästan blind liksom för den egna texten. Så upplever jag i alla fall med den här. Man har liksom tragglat igenom den fjärde gången så vet man knappt vad man är längre. Så här. Jag tror med Adam så... Det jag kommer fram till att han är typ som en yngre version av mig. Mm. Att han var nog liksom 20-25-åriga. Peter Hammarbäck var nog ganska lik Adam Vieri. Minus, han bor i en sån här drömlägenhet på 320 kvadratmeter.
Den har
inte jag då. Men, och sen så tror jag att han kanske är lite liksom snällare än vad jag är. Det är många som läser boken som beskriver honom som väldigt, väldigt snäll och liksom god och varm och human. Ja,
det är alltså inte du.
Det är ju inte jag överhuvudtaget då. Jo, det är ju, alltså, det, det vill man väl vara kanske. Alltså, det är väl det att man skriver fram någon version av sig själv möjligen som man... Det, jag menar, det finns mycket av mig i honom, men det finns mycket av mig i... Jag har hört många författare som beskriver att de plockar ihop som ett amalgam. Liksom.
Man, ja, alltså, man slänger in lite saker i... Kanske inte alla karaktärer man skriver, men många. Men idén till soppojken, alltså det var en produkt av pandemin, men du kom det på den specifika idén?
Ja, men jag hade jag tror att som en kort bakgrund så tror jag att jag blev journalist egentligen för att jag ville bli författare. Men det kändes inte som ett jobb man kunde bli, så då tänkte jag, men plugga till journalist då. Och så får jag i alla fall skriva. Så kan jag bli författare sen. Och där i liksom tidiga 20-årsåldern så gjorde jag några försök att skriva väldigt så navelskådande, seriösa romaner. Jag tror att det jag ville göra då var liksom det som Knausgård gjorde. Men jag märkte på sidan 7 typ att så här, nej men vänta, jag är inte så här bra, jag kan inte göra det här. Och det här är ingen kommer bli som där. Och så då hade jag liksom pausat det här lite grann och sen tänkte att nej, nu ska jag försöka nästa gång skriva en bok. Då ska det ligga ganska långt ifrån mig själv. Och då måste det vara 100% lustfyllt. Jag måste hitta någonting, någon miljö, någon handling som jag går igång på. Och då tog det egentligen till pandemin när jag gick runt jättemycket på Skansen. Vi hade såna årskort med barnen och i princip allting annat var stängt under någon, måste vara typ hösten 2020. Gick inte att gå på vad man nu gjorde, Leos lekland eller liksom teater eller bio eller så här. Så då hängde vi på Skansen jättemycket och... Vid ett av de här besöken så slog man alltså djurpark i en otrolig miljö att skriva en underhållningsroman om. För att den är så... jag tycker nog att det är, om man ser på Stockholms innerstad, där vi har Skansen som verkligen har inspirerat min djurpark. Den heter inte Skansen och det är inte det, men stor inspiration. Alltså det måste ju nästan vara den knappaste platsen som finns. Att man har slängt in alla de här vilda djuren på ett litet område och... Ja.
För alltså, du refererar till Knausgård, men jag menar liksom, soppojken är ju allt annat än en pretentiös bok.
Ja.
Om vi nu ska liksom, vi kan ju, för de stackarna som ännu inte har runnit med den, så kan vi berätta att det handlar alltså om en kille, Adam Vieri, som är lite udda med sin uppväxt och som jobbar som djurskötare på den här djurparken i Stockholm. Och det är ju en lite goda mot de onda liksom story där då Adam är på den goda sidan och chefen Camilla
heter hon.
Ja. Är då den onda som vill exploatera på att vi ska ta hit de mest spektakulära djuren oavsett om de passar här eller inte, medan Adam mera handlar om djurvård.
Mm.
Och sen så kommer Nathalie in i bilden när en cirkus går i konkurs. Nej, ska säljas.
Den går i konkurs.
Ja, och djurparken då ska ta över djuren. Och där. Så där, ungefär så. Och därefter så ska då Adam och Nathalie rädda djuren. Det är väl egentligen det som är essensen i hela boken.
Ja, men exakt. Jag har ibland beskrivit det som en Jan Lööf-bok för vuxna.
Lite så, det har hållet.
Vilket nog, jag tror inte det är helt taget i luften heller, för jag tror jag läste det mycket.
Ja.
Är det Skrotnisse va, när man ska åka till Afrika?
Ja.
Så kraschar båten.
Ja.
Jo, och så vaknar de upp på savannen, ja. Och så är det egentligen då djurpark. Ja.
Ja, nej, men som sagt, man har egentligen inga... Jag har inga problem att se det som en film heller. Och jag, som sagt, när de ska ta upp djuren i lägenheten och alltihopa, det skulle ju vara en fantastisk. att få sätta tänderna i den i de scenerna.
Ja, men verkligen. Hoppas det blir av.
Ja. Men som sagt, vi har varit inne lite grann på det. Resan då från det här, den här oslipade romansdiamanten fram till förlag och utgivning. Hur har den sett ut?
Den såg ut som så att jag i januari 2021 så bestämde jag för mig själv att så här, mitt under då brinnande pandemi, nu ska jag skriva varje kväll. Jag har ju alltid haft liksom ett dagjobb också så att säga, så jag kan inte ägna mig åt skrivandet hela dagarna tyvärr. Men då satte jag upp, det var liksom, det är typ en annan metod jag har, att så här, okay, men skriv lite varje kväll när barnen håller på och somnar. Så satte jag mig utanför min sons rum och så liksom knapprade jag på tangenterna. Och så bestämde jag att så här, jag får inte börja med att läsa det jag skrev igår. Utan jag ska bara framåt. För annars skulle jag bara sitta och försöka finslipa varje första sidan liksom, i 3 månader. Så jag bara tvingade mig själv framåt. Med målet att komma över någon slags puckel där jag liksom inte kunde vända tillbaka längre. Och då hade jag ju såklart... jag hade tänkt ganska mycket på storyn, men... jag hade inte den alls i detalj. Jag höll inte på med så här post-it-lappar eller som vissa gör, att de sätter upp sådana här röda tråd. Det ser ut som liksom palmutredningen på väggen. Typ. Utan det skedde mer i...
Jag har inte sett ditt palmrum.
Nej, det är här.
Ja, det finns ett mentalt palmrum.
Nej, exakt.
Men... och så bara skrev. Och så märkte jag att det här är ju faktiskt kul. Jag tycker att det här är roligt för första gången att skriva skönlitterärt. Och hitta på någonting. Och karaktärerna växte på mig. Och jag började känna dem bättre. Så skrev jag på ganska intensivt under något halvår ungefär. Fram till sommaren där. Och sen så skickade jag ut den till, inte till förlag, men till några personer som jobbar i eller kring bokbranschen. Sådär, kan inte du bara läsa det här och se vad du tycker. Fick en bra feedback och sen så tog jag något halvår till och försökte fixa till det lite. Och därefter ungefär skickade jag det till ett par bokförlag då. Varav Bazaar nappade, vilket jag var jätteglad för. Och där min förläggare är Karin Lingenord som är otroligt skicklig tycker jag. Lite tryffelsvins näsa sådär på att hitta bra stories.
Bra förlag.
Mycket bra förlag. Och jag ville ju också skriva en bok som hade åtminstone en kommersiell potential. Och det tycker jag Bazaar gör väldigt bra, att de förvaltar den typen av berättelser. De är inte ensamma om det. Det gör väl liksom Piratförlaget och ett par andra också. Och Bookmark och sådär. Men jag tycker om litterära liksom fingertoppskänslan. Men med kommersiella ambitioner kan man säga så.
Ja.
Och sen där någonstans börjar ju också den mörka perioden. Redigeringen. Som jag inte alls tyckte var lika kul och sådär. Som den första intuitiva härliga... liksom, folkölsdrivna skrivandet. Det var ju fantastiskt att sitta och skriva.
Men att få tillbaka någonting och behöva dyka in igen när man tycker att man är klar och behöva ändra om, och sen när redaktörer kommer in och säger sitta med det här fungerar, nej det är...
Nej. Kom ihåg när jag fick tillbaka från redaktören och hade 2000 såna här kommentarer i liksom högerspalten. Och bara stängde ner datorn i panik. Så vadå? Det måste bli fel här. Men det är ju jättebra det här manuset. Men så här, efter ett tag insåg jag ändå att, men vänta nu, det här är ju för att boken blir bättre av det här. Det är för att man måste tugga sig igenom det här också. Även om det inte är lika per automatik lika lustfyllt. Liksom,
för mig. Sen tycker jag själv, i alla fall efter ett par böcker, att det går ganska snabbt att beta igen det. Om inte manuset är jätteofärdigt till en början. Alltså en kommentar kan ta 10 sekunder och rätta till om det är en byttegrej. Liksom. Så att man blir lite skraj i början, men sen inser man att så farligt är det förhoppningsvis inte.
Men verkligen inte. Jag tror typ hälften av den här, att jag hade inte förstått var man ska sätta punkten, att den ska sitta innan citattecknet.
Ja, liksom. Men sånt där
är ju... Så sådana var ju 3 sekunder att stänga ner dem. Så.
Precis.
Ja, men nu blir vi nördiga här, det kanske
är... Nej, men som utomstående så får man ju under den här tiden fått lite inblick i det här arbetet, just över att, alltså, om du som författare är lite självisk och du liksom har en ganska hög svansföring, så blir du ju i de här delarna nerplockad på jorden. Därför verkligen. Att det kommer någon och verkligen liksom sätter kniven i det som man har skapat, som man troligtvis är ganska nöjd med när man skickar in liksom råmanuset. Det finns ändå någon form utav, och sen så kommer någon och bara liksom och så får man börja om lite grann. Men jag tror så här, just för att man vill ha ett bra slutresultat, så är det ju värt det.
Ja, jo, det ska väl sägas att redaktörerna får väl ganska lite cred, men de är ju en stor anledning till att många böcker som släpps blir så bra som de blir. Jag vet många jättestora författare vars liksom råmanus är total katastrof tills någon faktiskt går igenom dem. Så att, många böcker hade nog varit betydligt mycket sämre om man inte hade haft andra ögon. Det är så, man blir ju blind av att sitta och jobba i sitt eget. Det är ju självklart.
Ja, men verkligen. Jag håller 100% med och vill tacka mina redaktörer. Agnes Kavalin hade jag först, och sen så fick jag en redaktör som heter Henrik Karlsson. Som båda gjorde otroliga jobb och lyfte boken många snäpp. Tack.
Det var en varsin massarin på posten. men då sen så har vi då kommit då till utgivning. Boken har faktiskt kommit ut och har stått och fått klämt och känt på den. Hur såg reaktionerna ut?
De såg ut. Först hade man ju då releasefest strategiskt placerad så att 2 dagar innan boken kommer ut, så att ingenting dåligt ska kunna ha hänt.
På Skansen då såklart.
Nej, jag vågar inte.
Det är lite kontroversiellt hur man hanterar djurparksfrågan.
Det är ju det. Jag har försökt få till en plåtning på Skansen för tidningen var med, men de sa nej till det då. Jag vet inte om det var generellt eller om det var specifikt för min bok. Men Jonas Wahlström har ju fått armar avhuggna tidigare. Krokodiler, så kan vi fixa grejer. Jag ska ha respekt för den mannen. Men skämt åsido, så hade vi den på en trevlig bar och det var jättehärligt. Och sen så kom jag ihåg när boken släpptes den första dagen, så gick jag in liksom bara den 30:e sekund på Storytel bara för att kolla och säga, okej, är det någon som har läst den nu då? Och så första recensionen kom, bling! Som inte var liksom min mammas fake-recension, utan som var typ den första riktiga. Och då stod det bara... Man kan ju välja emojis där på Storytel. Då var det den här jäsp-emojin. Och så stod det bara 3 bokstäver i recensionen. DNF. Och så här, DNF, vad betyder det här? Så jag var tvungen att googla så här, DNF. Jaha, det kan inte vara bra. Did not finish. Och så hade den 1 av 5 stjärnor i betyg. Och där någonstans... Nej, men där liksom bara borstade jag av med det och tänkte att studsamma, det är inte riktigt rimligt att den här personen har läst den boken. Men sen har det dykt upp många som tyckt jättemycket om boken, och det är ju men ett par positiva recensioner har fått i liksom mer gammal media, traditionell media, och väldigt många faktiskt påhejare i det sociala landskapet på Instagram.
Du satt ju med i Nyhetsmorgon också.
Nyhetsmorgon fick jag vara med, ja.
Märkte du någon uppgång efter det?
Ja, just den dagen. Alltså den effekten är ju väldigt konkret. Det finns en direkt korrelation.
Det finns en peak.
Ja, det är nog ett av de få program som gör det. Jag har jobbat också med bok, PR och marknadsföring och så. Man ser att Nyhetsmorgon ger bra. Lundströms bokradio, God kväll kan ge bra och sådär. Om GV på något sätt viftar med en bok. Det är knappast aktuellt med Soporten. Han gör ju det ibland med Kristoffer Karlssons böcker. Så Nyhetsmorgon, men det var ju framförallt väldigt, väldigt kul allt sånt där. Liksom. Och sen hur svårt att veta vad som driver försäljning och inte i slutändan. För att man kan få jättefin publicitet och ändå är det liksom ingenting som säljer.
Nej, men så är det. För jag fick ju känslan, alltså det, när jag släpptes i maj. Var det bara veckan innan Edda? Eller något, två veckor innan. Och då liksom under maj, juni, juli så såg man det väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Alltså inte att du spammade med inlägg utan att det var väldigt, väldigt många andra som var, men nu lyssnar på den här och den är skitbra. Liksom man såg den i, som sagt, gammal media och sådär. Så
hur mycket som att såg det du då?
Jag tycker det var skitligt att jag visste att de var jättebra. Nej, men alltså den syntes väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det, som författare blir man ju väldigt, väldigt glad när det blir så, framförallt när det handlar om debuten naturligtvis.
Oh ja. Ja, men verkligen, för det är ju ändå mardrömmen att det bara ska gå helt obemärkt förbi. Och det händer ju, vad är det, det kommer 3000 romaner någonting i Sverige, på svenska, varje år. Liksom. Så det är ju, de flesta får ju inte alls tyvärr den uppmärksamhet som de förtjänar, ett svårt ord att använda, men som de skulle behöva.
Hur ser, alltså egentligen inte försäljningsbiten, för den är inte intressant, men hur ser fördelningen, så att säga, tryckt bok, ljudbok, om du ser till uppmärksamheten. För vi, alltså, tar vi Nyhetsmorgon så får du inte komma dit om du inte har en tryckt bok att vifta med. Men i övrigt, hur ser responsen ut?
En bra fråga tycker jag. Och det är svårt att veta annat än med de som faktiskt lägger upp en bild på liksom en fysisk bok då, på något,
och säger
framför bordet och säger att de har läst den. Så då kan man förstå att de har gjort det. Men i övrigt är det ju mycket ljudbok. Jag tror om man försöker, ja, jag ska tippa på försäljningsmässigt att det är ungefär 50-50. Att den ändå har sålt helt okej som inbunden också. Men något som jag tycker är kul är att det är många som lyfter fram inläsaren. En kille som heter Viktor Åkerblom.
Fantastisk inläsning.
Ja, men verkligen. Så jag hade inte lyssnat på honom på hans inläsningar av böcker tidigare. Men
jag har stött på honom ett par gånger.
Mm. Nej, han är en av mina personliga favoriter.
Ja, grym verkligen. Men så det är ju roligt. Och det, för mig var det också, ja, men som jag sa, så var jag lite så här, blev lite blind för texten och kunde inte riktigt läsa den. Mot slutet nästan, när den väl var färdig och skickade till tryck och sådär. Då var jag klar med den. Så jag har aldrig läst den liksom perm till perm i fysisk bok. Men däremot så kunde jag lyssna på hans inläsning. För det kändes som att då blev det någonting annat.
Ja, men det blir en ny dimension att se hur de förvaltar. Jag läser ju inte någonting alls. Men jag läser ju aldrig mina egna. Men lyssnar jag ju alltid.
Mm.
Och det är ju alltid spännande.
Ja.
Men på tal om det här med DNF. Ja. Hur hanterar du kritik från läsare och lyssnare?
Jag hanterar det. Alltså, jag känner mig inte ledsen över det. Jag har någonstans bestämt att ska man tro på det som är positivt, så måste man också kunna ta till sig av det som är negativt. Att så här, jag vet att det inte är en perfekt bok på alla sätt och vis. Och jag vet också att det finns liksom inte en bok som passar alla läsare.
Nej, alltså, att skriva den boken som alla tycker om, den blir ju ganska tråkig och slätstruken.
Ja.
Alltså det är ju liksom inte... Det är inte, jag tror inte ens att man ska ha det som ett mål.
Ja, men det är lite som jag brukar säga, jag själv tar inte alls åt, men jag tycker ju snarare, alltså det är ett av mina favoritsysselsättningar är att sitta och läsa stories eller kommentarer.
Mm.
Men många jag känner och bekanta tar ju väldigt illa vid sig när de får dåliga recensioner. Jag brukar liksom tänka så att om man nu skriver en bok för att bli utgiven, för att folk ska ta del av den, så måste man ju kunna hantera att vissa kommer inte liksom tycka om det. Det är ju en del av det.
Ja, men verkligen.
Det är ju rätt naturligt. Sen är det ju naturligtvis känsligare när det är debuten naturligtvis i första gången man gör det. Det är ju logiskt också, självklart. Mm.
Exakt. Och sen så tror jag att jag menar, hade den sågats på en hel sida i Dagens Nyheter, jag ska inte ge Dagens Nyheter någon tips här. Men det hade ju såklart varit en mer smärtsam upplevelse, för att då vet man att det når ut så otroligt brett. Och att det är också någon som...
Alltså, det är nästa, alltså, all publicitet är bra publicitet, eller på så här, men det är ju liksom, skulle man få, ja men alltså skulle du ens få en hel sida i DN så är det, så har man kommit ganska långt ändå.
Men det kan alltså, nog ligga något i det att all publicitet kanske är bra för försäljning, men man kanske inte mår bra av all
publicitet. Nej. Men som sagt, det har varit, om man följer i alla fall det sociala, så är det ju väldigt mycket positiva reaktioner.
Ja.
Och det kan ju också bero på att det är en bok som är lätt att tycka om.
Jag tror det.
Alltså, det är man mår bra av den. Man blir glad av den. Det är en fin historia. Det är som jag var inne på, de goda mot de onda. Den är, missförstå mig rätt, men den är lite naiv i sin liksom, i storyn så som den är. Vilket i sig också kan vara något fint i det. Ja. Det går att göra sådana saker som egentligen inte går i verkligheten fullt ut.
Exakt.
Men nu har vi gått in i ett nytt år. Boken är släppt sedan ett halvår. Vad har vi att vänta av Peter Hammarbäck framgent?
Men jag har, alltså nu, vi spelar in det här i januari 2024 är det. Och då har jag faktiskt, liksom, jag ska säga att jag precis nu har försökt damma av min, den här succémetoden från Soporken, om vi kan kalla det det. Du säger att jag sitter nu varje kväll och försöker liksom på riktigt komma över en tröskel på vad som är tänkt att bli bok nummer två eller nästa bok sådär. Som inte alls är någon uppföljare. Jag vet inte om det kommer finnas. Jag hörde er intervju med Mikael Lissander som hade liksom planterat något litet så här cameo-spår på ett snyggt sätt. Att så där, den karaktär, bi-karaktären dyker upp i hans nästa. Där. Vi får se, jag tror inte att det blir så här. Utan det är en ganska annorlunda story egentligen som jag har börjat skriva på. Som handlar om... Jag ska försöka göra så här, Ruben Östlund, han är alltid väldigt så här, han är ute och berättar. Och säger han, nästa bok ska handla om det där, nästa film ska handla om det där. Så jag ska försöka göra han, och det går ju bra för honom. Så jag tänkte att jag tar hans. Så den ska, nästa bok ska handla om en svensk kille som kanske då känns igen, möjligen i lite så där naivitet och lite... ja, men lite blåg kanske. Som...
Är det du nu igen?
Ja, nu är jag igen. Ja, exakt. The young feet. <Det gruppen. laughs> Nej, men nu blir han indragen i en stor kryptohärva som är inspirerad av verkliga händelser som jag har gått igång jättemycket på. En uppmärksammad i media amerikansk kryptokung som har mött sitt öde här i rättegångar under hösten. Och den sagan har jag som sagt blivit jävligt fascinerad av. Jag tänker att det var kul att skriva in den i liksom skönlitteratur och försöka få någon karaktär som kan funka lite som en åskådare men som också är en aktör i det där. Jag läste för ganska många år sedan men en bok av Curtis Sittenfeld, en nutida amerikansk författare som hette Presidentens hustru, som handlade om George... Bush, George W. Bush, hans fru som heter Laura tror jag. Och hennes, den är liksom berättad ur hennes perspektiv, men man får också följa hans presidentskap så i en skönlitterär form som var helt fantastisk tycker jag. Och så att den är lite inspirationskälla här, helt annat stoff men liksom den berättar metoden kanske.
Hur mycket press sätter du på dig själv om vi nu får kalla Soporken för den där? En succé och sen så ska
du
följa upp den. hur är pressen från dig själv? Det är ingen annan som sätter pressen på dig. Ja, möjligtvis ett bokförlag som gärna vill ha en ny bok. Men som sagt, den stora pressen kommer troligtvis från dig själv.
Ja, men det gör det ju. Alltså, jag tror att pressen är inte så där kommersiell. Så däremot så känner jag att jag vill skriva någonting som är minst lika bra. Förhoppningsvis ännu ett snäpp vassare än vad Soporken var. Och det är ju en press. Om man tänker att jag liksom var typ 20 när jag försökte skriva första gången, så gick jag vänta 20 år på att hitta den storyn som blev Soporken. Och nu så har jag givit mig själv liksom knappt ett år till att komma fram till nästa historia, så blir det ju kanske mer en stress än det är en press då. Att jag känner att så måste jag komma igång med något, nu måste jag börja med något nytt där. Och så vet man inte om det är lika bra som den första. Man förstår ju alla rockband och andra band också som pratar om det svåra andra albumet. För det är en sak att skriva liksom fritt, helt utan press och utan förväntningar och utan alla sådär. Det är en härlig plats att vara på.
Och du har inte, så att säga, på bok två kanske fått in alla rutiner för exakt, även om du har din metod att sitta och bara driva dig framåt. Så när du kommer in på bok 4-5 kanske du har hela kedjan. I någon form av rutin.
Hela verktygslådan.
Ja, lite så.
Nu har jag ett verktyg. En hammare.
Måste som du bankar på med så mycket du kan.
Ja, men så, exakt så är det. Sen tror jag för sig att man har nog, det finns nog lärdomar när man ändå gått igenom hela processen. Inte minst sen i redigering och sådär. Om det går så långt med bok nummer två också. Så att blir utgiven så småningom, så tror jag att där kommer jag nog kunna ha ett annat lugn än vad jag hade den första. Kände jag också sån otålighet att jag bara ville ha ut Sopojken när den väl var liksom antagen.
Ja, man vill ju bli färdig när den känns färdig liksom.
Ja.
Det, ja, den stressen försvinner aldrig.
Nej.
Sen man vet att man har fått ett datum som ligger så här 9 månader i framtiden.
Ja. Vi har en samvetsfråga. Lyssnar du själv på ljudböcker?
Ja, det gör jag. Men mest liksom via mina barn. Typ. Jag proxylyssnar på Harry Potter. Björn Kjellmans inläsning av Harry Potter som strömmas 24-7.
Alltså, det kan vara mycket, mycket sämre än att ha Harry Potter i bakgrunden.
Hur är han som inläsare?
Jag vet, han är bra, han gör Harry Potter jättebra. Minus en karaktär, den här Alfen Dobby.
Ja.
Dobby sir, som han gör liksom en otroligt så här nasal och jobbig röst liksom. Så fort Dobby kommer in och så här, då åker liksom öronen på den. Men jag vet, jag hade skitbra, jättebra. Han är ju, det är Stephen Fry som gör den på engelska.
Ja, och, det är fantastiskt.
Den är
fantastisk.
Det är grym verkligen.
Nej, min uppväxt var så här 12 dansande prinsessor med dubbade röster. Alltså då skulle jag ha Harry Potter alla dagar i veckan.
12 dansande prinsessor. Ja, vill man höra mer om nästan.
Jag
lyssnar då och då. Jag har lyssnat på vissa ljudböcker som jag tyckte var helt fantastiska. Jag lyssnade på Löpa varg heter de, Kerstin Ekman, ja, för ett tag sedan. Skitbra ljudbok.
Läsningen är...
Ja, Lennart Jäkel. Ja. Vars norrländska kommer helt till sin rätt och han gör det så bra. Och det är liksom nästan som en... Jag har på väg att säga att det är som en teater. Det är tvärtom egentligen. Men det är typ som en så här gammeldags radioteater. Jättefin.
Mm.
Och så lyssnade jag på några böcker som Jonas Malmsjö läste in. Skrivna av det här paret som jag tror inte längre är ett par. Men vad heter det? Margit Rikert och Thomas Engström.
Just.
Mm. Någon liten dystopi uppe i Norrland som
skit. Nattavara.
Nattavara, exakt.
Fastnade aldrig för de böckerna.
Jag tycker de var jättebra. Men det jag gör är att jag läser jättemycket. Jag har en e-boksläsare, så jag läser mycket också i mobilen. Och varvar. Mycket papper också förekommer.
Och det för oss vidare till den frågan du faktiskt skulle förbereda dig lite grann.
Just det.
Någon bok som du lyssnat eller läst under 2023 som gjort lite större avtryck än andra?
Ja, jag har faktiskt förberett mig här då. Och då är det den bok som jag vill lyfta fram som jag läste i somras. Under min sommarsemester så var jag i Italien med familjen och så... gick min sons iPad sönder så andra dagen. Och det är potentiellt fatalt grej som kan hända där under semestern. Men det blev istället en gåva för att då tog han min mobil. Så jag hade ingen mobil. Så då var det liksom, hade vi med oss ett gäng böcker när vi bilade till Italien. Och hade fyllt bakluckan delvis med böcker. Och då läste jag en bok som hette Sången om Achilles av Madeline Miller. Jag tror den senaste boken som kom ut på svenska, det var nog den. Och sen kom en bok som heter Kirk ut för något år tidigare på Wahlström och Wihlström. Och hon är någon sån här supersmart amerikansk professor som stöper om grekisk mytologi till modern skönlitteratur. Och den där sången om Achilles var otrolig och liksom slukade den på 24 timmar. Jag tyckte den var så fantastisk. Det handlade om den här hjälten Achilles som... kul. Han är väldigt, väldigt bra på typ allting. Otroligt snygg, bäst på att spela lyra, bäst på att kasta spjut, olivbrun, härlig hud. Han är liksom så här, det är en liksom erotisk beskrivning av den här hjälten. Och sen är det en annan kille som lär känna honom. Liksom, och de blir kompisar och sen kanske lite älskade till och med. Men den var en fantastisk bok tycker jag. Så storslagen. Man hade just det här episka anslaget som jag vet inte om det är det Sopojken har, men någonting i det naiva, onda mot goda och liksom en saga verkligen.
Ja.
Så den tyckte jag jättemycket om.
Den sätter jag på listan, för jag inte kände min. Nej. Inte, men det är ju just det här vi vill ha. Vi vill ju ha de oväntade.
Mm.
Så att, ja, Med det så tror jag att vi skulle vilja tacka dig. Vi har massariner här som vi tänkte bjuda på när vi har stängt av kamerorna. Men med det övrigt så tackar vi att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma. Verkligen kul att vara här.